Ja, för de som har kommit till som nya nu så vill jag säga att jag håller på att försöka undervisa om Guds vrede. Att vi ska kunna se Guds godhet också i hans vrede. Och igår bekantade vi oss med ett knepigt ord. Det är inte så knepigt i grundtexten, men i svenskan låter det lite konstigt, det ordet nitälskan. När Guds vrede beskrivs i skriften så är det i princip hans nitälskan det handlar om. Och det ordet betyder på vanlig hedlig svenska svartsjuka. Vi tycker väl att det låter inte riktigt fint att säga att Gud är svartsjuk. Så därför så snickrar vi till en alldeles egen term för Guds svartsjuka, en som ingen människa kan begripa. Men vi ska inte göra det krångligare än det är, det är svårt nog ändå det här. Så att Guds svartsjuka handlar alltså om. Och därmed så förstår vi att Guds vrede är identisk med hans kärlek. Och att Guds vrede inte vaknar över vad som helst, utan den vaknar när vi så att säga tar emot hans nåd och missbrukar den. Inte av oförmåga utan av planlagd förhävelse. Och idag så ska vi försöka att se något lite av Guds rådslut för historien. Det är ju ett ämne som har intresserat mig enormt. Till och med gett upphov till några böcker om historiens Gud. Ty historien, världshistorien, beskrivs i Bibeln som ett svartsjukedrama. Och låt oss ta det rätt upp och ner genom att titta hos profeten Jesaja i det 9:e kapitlet. Den julprofetia, den profetia som vi brukar läsa på juldagen i våra kyrkor och som Kalle läste igår, den läser vi idag med. Den är härlig. Jesaja 9 från 2 till 7 verserna. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Ja, över dem som bor i dödsskuggans land ska ett ljus skina klart. Du ska göra folket talrikt, du ska göra dess glädje stor. Inför dig ska det glädja sig som man gläds under skördetiden, som när man fröjdar sig, som man fröjdar sig när man utskiftar byt. Du ska bryta sönder deras bördors ok och deras skuldrors gissel och deras plågare stav, liksom i Midjans tid. Och skon som krigaren bar i stridslarmet och manteln som sölades i blod, allt sådant ska brännas upp och förtäras av eld. Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. Och på hans skuldror ska herradömet vila. Och hans namn ska vara underbar i råd, väldig Gud, evig fader, fridsfurste. Så ska herradömet bli stort och friden utan ände över Davids tron och över hans rike. Så ska det befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren Sebaots nitälskan ska göra. Detta är alltså de frukter som vi ska få se av Guds svartsjuka. Det är vad Jesaja säger. Och den där sista raden, den sluddrar vi ju som regel förbi och tänker att ja, den betyder väl något, men det kan säkert inte vara så viktigt i sammanhanget. Jo, det är jätteviktigt. Det är mycket intressant. Här talas om hur krigen ska ta slut, hur friden ska bli utan ände. Och vad är det som ska åstadkomma allt detta, svar Guds vrede. Om Gud inte hade förmågan att vredgas, om han var aggressionshämmad så att säga, så skulle det inte bli någonting av allt det här som står uppräknat. Och det är ju en fascinerande tanke, lite oväntad kanske, att Guds vrede kan ha så fina effekter med sig. Eller Guds svartsjuka, om du vill. Historien ett svart sjukedrama. Så regel tvärbromsar vi ju när vi har läst färdigt sjunde versen. För sen kommer ett sånt här textavsnitt som vi inte gillar så mycket. Ett som vi brukar kalla för svårt. Därför att här talas det om Herrens vrede i väldigt nakna ordalag. Ett ord sänder Herren mot Jakob, det slår ner i Israel och allt folket får erfara det. Efraims och Samarias invånare, det som säger i sitt övermod och i sitt hjärtas stolthet: tegelmurar har fallit, men med huggen sten bygger vi upp nya. Mullbärsfikonträd har man huggit ner, men sederträd ställer vi i deras ställe. Och Herren uppreser mot dem Resins ovänner och uppäggar deras fiender, arameerna från den ena sidan och filisterna från den andra. Och det äter upp Israel med glupska gap. Vid allt detta vänder hans vrede inte tillbaka, hans hand är ännu uträckt. Men folket vänder ej åter till honom som slår dem, Herren Sebaot söker det inte. Därför avhugger Herren på Israel både huvud och svans. Han hugger av både palmtopp och sävstrå, allt på en dag. Det äldsta och det högst uppsatta, det är huvudet, och profeterna, de falska vägvisarna, det är svansen. Ty detta folks ledare för det vilse, och det som låter sig leda går i fördärvet. Därför kan Herren inte glädja sig över dess unga män, ej heller ha förbarmande med dess faderlösa och änkor, ty de är allesammans gudlösa ogärningsmän, och var mun talade årskap. I allt detta vänder hans vrede inte tillbaka, hans hand är ännu uträckt. Och så vidare. Du kan sedan läsa resten av 9 kapitlet och hela 10 kapitlet, och gång på gång kommer detta ordet tillbaka: vid allt detta vänder hans vrede icke tillbaka, hans hand är ännu uträckt. Här känner vi i alla fall igen världshistorien. Det är ju så här det fungerar. Numera kan vi se det i färg i våra vardagsrum. Historien, ett svartsjukedrama. Vad var det ormen sa när han frestade Eva? Du kan bli som Gud. Och det där är ju en intressant frestelse. Han frestar nu inte med heroin till exempel. Han kommer inte med en skottkärra med porrtidningar eller något. Det hade kanske inte gått att sälja så bra i paradiset, om man hade ju inget på sig. Jag vet inte, men... Alltså allt det där som vi brukar kalla frestelse, va? Det var inte alls det han kom med. Utan han kom ju med något väldigt fint. Du ska bli så som Gud. Och vad hände med människan när hon tog emot den frestelsen? Jo, hon drabbades av ett väldigt egenartat tillstånd. Vi kan säga att hon drabbades av avund på Gud. Ty den fallna människan, hon älskar allt som Gud står för. Men hon vill inte veta av Gud. I mitt inre bejakar jag ju Guds lag, säger Paulus. Men i mitt kött bor det inte något gott. Köttets sinnelag är fiendskap mot Gud. Vi älskar rättfärdighet, eller hur? Och du kan nästan inte slå på ett tv-program utan att det talas om rättfärdighet och mänskliga rättigheter. Och oj, 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 vi kör ju med rättfärdighet så det knakar. Och vi är ju rättfärdiga för hela världens räkning. Vi i Sverige är ju världssamvetet. Vilket jag tror beror på att vi har dåligt samvete efter andra världskriget med baltutlämning och trupptransporter och annat sånt här. Det vi kallade för neutralitet. Så nu ska vi skriva på näsan på alla världens nationer, helst de som ligger långt borta och är små. USA är undantaget. Hur de ska bete sig för att vara rättfärdiga. Vi är ju jätteintresserade av rättfärdighet, eller hur? Ja visst, kunde man tänka, då måste det här ju vara ett väldigt fromt folk. Oh nej. Det påstås att i början på 70-talet hade Sovjet en delegation här för att studera hur i all världen vi hade kunnat få kyrkan till en så undanträngd plats som den har i Sverige. Och när sedan delegationen fann att det skedde med hjälp av statliga understöd, så åkte de bedrövade hem, för de insåg att det skulle man aldrig kunna kopiera i Sovjet. Men det är en annan sak. Men vi är ju jätteintresserade av rättfärdighet, dock icke av Gud. Vi är mycket intresserade av godhet och barmhärtighet och ödmjukhet och ta vad du vill av det som Gud står för. Och det är oerhört fint och oerhört populärt, men kom inte med Gud. Då spänner alla ögonen i dig och frågar om du har blivit deprimerad. Är du rädd för att dö? Har det gått en propp? Du är inte klok. Har du blivit religiös på gamla dagar? Men allt det Gud står för, det älskar. Du vet, när Hitler skulle anfalla Polen, ett krig som han hade planlagt sedan han satt i fängelse 1924. 15 år senare fick han chansen, och 1 september förklarade han krig 1939. Men du vet, han kunde ju liksom inte bara stövla rakt in i Polen och säga det att nu har jag laddat upp med så pass mycket vapen så nu tar jag er. Utan han ordnade med ett litet pseudobråk. Han klädde ut några tyskar i polska uniformer och så fick de skjuta några lösa skott. Och sen skrek Hitler i himmelens sky om att Tyskland var anfallet av Polen, och sen så forsade stridsvagnarna in. Varför det? Varför detta löjliga spektakel? Jo, därför att människan älskar rättfärdighet. Allting måste se rättfärdigt ut. Vi måste vända och vrida och böka till sanningen så att den ser rättfärdig ut, för nu gäller det att vara som Gud. Människans fiendskap mot Gud är en sorts nitälskan, kan vi säga. En längtan efter att få allt det han äger, all den makt han har, all den förmåga han har, all den rättfärdighet han har, allt det han står för, dock icke hans person. All hans kunskap, all hans vishet, all hans andlighet, hans förmåga, hans fyll i vad du vill på den prickade raden. Allt detta önskar människan. Allt detta vill hon ständigt ge ett sken av att hon redan har, men inte Gud. Och du vet hur det är när man blir avundsjuk. Är det någon som inte har varit avundsjuk? Nej, jag kunde tro det. Alla vet hur det känns. Vi antar att du blir avundsjuk på din grannes nya gräsklippare till exempel. Åh! Han sitter i en luftkonditionerad bungalow på sin fantastiska självstyrande gräsklippare och kryssar mellan äppelträden fram och tillbaka. Och där går du med din gamla maskin som du måste putta på, som kör ner i mossan ständigt och jämt. Och så tycker du att det var då förfärligt vilken flådig gräsklippare han har. När du blir avundsjuk på honom för hans gräsklippare, så kan du inte med honom själv, eller hur? Det är ju alltid så det fungerar. Då tycker man att gräsklipparens ägare är ju en ovanligt slämmig figur. Och du går där och gnisslar tänder och tycker att ja, det finns ju somliga som bara vräker ut pengar på vad som helst. Och du drar till med en massa invektiv och rätt vad det är så håller ni på och bråkar om vem det är som ska klippa häcken mellan era tomter, eller hur? Därför att du blir avundsjuk på hans gräsklippare. Det jag vill försöka tala om med det här, det är att när du avundas någon det han äger och har, då blir du hans ovän. Du börjar betrakta honom som din fiende. Och du börjar behandla honom som din fiende fastän han kanske inte är det. Köttets sinnelag är fiendskap mot Gud. Eftersom det inte underordnar sig Guds lag och inte heller kan göra det. Människan kan inte nå sitt mål och blir därmed Guds fiende när hon försöker lägga sig till med det Gud äger. med sina prestationer göra sig rättfärdig. Med sin duktighet få klara av åtminstone lite grann. Det är ju det vi vill, eller hur? Eller vill inte ni det? Jo, ja. Jag vet inte om jag ska säga bra eller dåligt, men så är det ju igen. Och efter detta så är ju så att säga avunden det stora svalget mellan Gud och oss. Och det är nu detta som formar världshistorien utifrån våra hjärtan. Och märkligt nog, när Gud tecknar historiens slut så säger han Herren Sebaots nitälskan ska göra allt detta. Och det blir alltså som en kosmisk kollision mellan Guds avund och vår avund. Och de där båda, de har den egenskapen att vår avund är fylld av smuts och Guds avund är fylld av renhet. Det låter lite konstigt det här, men vi ska försöka tränga in i detta något ovanliga ämne för att bekanta oss med Herren lite mer. Vi kanske ska påminna oss berättelsen om Kain och Abel. Ty där börjar ju så att säga världshistorien. Nu är syndafallet ett faktum och nu börjar avundens mekanismer att fungera. Och då demonstrerar Gud hur han nu sköter människans avund. Hur han hanterar den och hur han handlar för att lösa människan, mänskligheten från avunden. Vi behöver kanske inte slå upp och läsa, berättelsen är väl bekant. Kain och Abel bär båda fram ett offer inför Herren. Och så står det att Herren såg till Abels offer. Och vad det betyder, det vet ju ingen av oss riktigt. Men det hebreiska verbet som vi översätter med att se, det är som många hebreiska ord ett mångtydigt ord. Och på något sätt handlar det här om att Gud besvarade Abels böner men inte Kains. Har Gud rätt att göra så? Ja. Ja. Ja, men det är ju inte jämlikt. Jämlikhetsombudsmannen. Diskrimineringsombudsmannen. Ombudet för de mänskliga rättigheterna. Ja, det finns många instanser att kalla på. Men de fanns ju inte i lustgården, eller rättare sagt i dess närhet. Det är ju våra uppfinningar det här. Kain blev avundsjuk. Och då kommer Herren och så säger han, varför är du så mörk i synen? Du har väl ingen anledning till det? Hade han inte det, säger vi. Jo, men det var väl det han hade. Ja, det beror lite grann på hur man tänker och hur man ser på saken. Kain kunde tänkt så här att det var ju fantastiskt vad Gud välsignade brorsan. Då kan ju jag få en välsignelse vilken dag som helst. Det är bara att vänta och se. Kan brorsan få så kan ju jag. Du vet ju hur det är på en förbundsgudstjänst. 10 stycken går fram för att få sin snuva förebedd. Och 5 stycken blir botade och 5 stycken sitter fortfarande och snorar. Och då kan man ju tänka dig att jag blir de 5 botade idag så blir ju vi andra botade imorgon. Eller också kan de sitta och säga, vad var det för fel på mig nu då? Eftersom, titta på den där knölfödan, vad han blev av med sin förkylning. Och nu sitter han här och sjunger koloratur och allting. Och jag kan inte, jag kraxar som en kråka. Eller hur? Avund. Han kunde också ha tänkt så här, den gode Kain. Att, ja. Herren välsignade Abel. Men Abel är ju min brorsa. Så att vi får säkert dela på det här. Men så tänkte inte Kain. Utan han tänkte istället att får inte jag något så förbehåller jag mig rätten att slå ihjäl min broder. Och nog är det en ganska bra beskrivning av hela världshistorien, eller vad sägs. Kain drabbades av ett mycket farligt tillstånd som vi kallar för självömkan. Och självömkan är en grogrund för nästan all form av ondska. Det betyder inte att jag säger att du får aldrig tycka synd om dig själv, för så enkelt är det inte. Där sitter djupt i vår personlighet. Men jag säger att varje gång som du börjar tycka synd om dig själv, så anropa Gud om hjälp, för det här är farliga saker. Den som börjar tycka synd om sig själv har en oanad kapacitet att tillåta sig själv allehanda illgärningar och ändå uppfatta det som rättvist. Ja, det kan väl hända att det inte är bra att tända på andras hus och spränga bomber i deras källare. Men det är ju så synd om mig. Just det. Det är ju så synd om mig. Vilken ursäkt. Alla andra har det ju så bra och här går jag och har det så kymigt. Och eftersom det inte finns någon rättvisa i världen, så får jag se till att skipa den rättvisan. Så nu drar vi av lite bomber och bjuder på lite detonationer och vi kan ordna med allt och intet. Om vi vore kemiskt fria från självömkan, så skulle världen se mycket bättre ut än den gör. Och vi skulle må mycket bättre. Eller hur? Nå, självömkans grop är stor och djup. Och vem har inte trillat dit ibland? Det gör vi alla. Men det här har alltså med arvet från Adam att göra. Det förunderliga med självömkan är inte bara att den tycks ge oss rättigheter till alla möjliga egendomliga gärningar som vi egentligen vet är fel. Utan den har också en oanad förmåga att blockera oss från att se Gud. Och det är inte så svårt att förstå det. Därför Gud är god och allsmäktig. Och han kunde ju ha sett till så jag inte hamnade i min bedrövliga belägenhet. Och när jag nu ändå har hamnat där, så måste det vara något fel på Gud. Och då har jag ju rätt att anklaga honom. Och det klassiska exemplet i Bibeln, det är berättelsen om Marta och Maria. Marta som går ut i köket och slamrar. Och slår i kokböcker och så här. Och så blir hon surare och surare. Där inne sitter syrran och här springer hon som ett torrt skinn. Det är ju ingen rättvisa i världen. Och efter en stund går hon ju inte in i vardagsrummet lugnt och stilla och frågar sin syster om hon möjligtvis kan hjälpa till med ett handtag, så kan de båda sitta sen och lyssna på predikan, så att säga. Utan hon kommer in och flyger på Jesus. Det är ju det intressanta. Hon kommer in och plötsligt vräker hon ut sig över honom. Frågar du inte efter att jag får jobba ensam? Så är det alltid när vi drabbas av självömkan. Då börjar vi hamra på Gud. Frågar du inte efter att? Jag varnar för självömkan. Det är inte harmlösa ting det här. Det är ganska farliga saker. Nå, men berättelsen om Kain och Abel nu, den lär oss hur Gud hanterar vår avund och den därmed sammanhängande självömkan. Han gör inte som vi. Du, vi gör så här att vi försöker att avskaffa avunden genom att ge lika mycket åt alla. De av er som någon gång har haft barn på ett barnkalas vet att det ska vara exakt lika mycket sockerdricka i alla glasen. Och är man en klok husmoder, så häller man upp i glasen ute i köket och bär in dem på en bricka. För om man väl börjat hälla ungarna sliter i glaset, så kan det inte bli millimeter rättvisa. Och då kan det bli ett förfärligt väsen. Då korv och ketchup flyger genom luften, så att säga. För nu var det någon som fick mera sockerdricka. Men det är vårt sätt att avskaffa avunden, eller komma till rätta med avundens problem. Och det där, det har vi ju spånat på rätt länge i Sverige. Vi har ju som sagt alla möjliga instanser som ska svara för fördelningspolitiken, så att alla ska få vad rättvist är. Och jag säger inte att det är fel. Det är så vi måste göra inom denna världens ramar. Det är så vi människor måste göra med varandra. Men det är ingen särskilt framgångsrik metod. För kom inte och säg att avundsjukan har blivit avskaffad i Sverige, för då skrattar jag åt dig. Utan istället så har vi ju vant oss vid att se alla som talar om hur just våra medlemmar har det mycket svårt. Man undrar till sist, var kommer alla Volvo 740 ifrån? Alla har ju svårt i Sverige. Ja, avunden är inte avskaffad. Och den går inte att avskaffa med lika mycket sockerdricka i alla glas. Utan Gud, han har ett betydligt genialare sätt att hantera det här. Han ger mycket sockerdricka åt den ena och lite åt den andra. Och sen drar han sig försiktigt tillbaka och väntar och ser vad som händer. Den som får mycket sockerdricka blir då väldigt lätt högmodig. Och den som fick lite sockerdricka blir då avundsjuk. Och sen dröjer det ju inte länge förrän det händer någonting mellan de där två. Det hade alltså inte behövt hända så. Den som fick mycket kunde sett på den som fick lite och sa, men vi delar lika. Jag häller över lite i mitt glas så får du lika mycket sockerdricka. Och det kunde bli någonting som gör oss beroende av varandra. Att så är det tänkt i församlingen. Gud ger en nådegåva åt den ena och en nådegåva åt den andra. Varför det? För att vi ska bli beroende av varandra. För att vi sedan ska ta gåvorna och liksom dela lika. Och därigenom få en chans att älska varandra med något instrument. Gud ger oss instrument med vars hjälp vi kan älska varandra. Men icke så. Jag undrar hur han har burit sig åt för att få en profetia. Han ska ova sig. Det är ju ingen märkvärdig med honom. Nej, tror jag det. Det är ju en nådegåva. Du kan inte vara någon märkvärdig med honom. Och han som fick profetians gåva, han sätter näsan i vädret och säger att nu ska jag öppna en skola så ska jag lära er hur man gör när man profeterar. Som om det var genom hans skicklighet som han hade blivit profet. Ständigt, ständigt följer oss detta i skolan. Och nu kommer ju liksom hemligheten med det här. Vad är tanken när Gud gör så här? Jo, tanken är den att vi ska bli så trötta på allt sammans. Att vi ska bli så trötta på högmodet och så trötta på avundsjukan så vi säger till Gud, gode Gud, befria oss från det här. Vad som helst, bara inte detta. Ingen sockerdricka alls som det ska vara, så bara jag slipper ifrån det här eländet. Jag har mått dåligt av det här så länge. Så nu får livet och tillvaron och världen och naturen se ut hur som helst, bara bli av med det här. Där är vi inte riktigt än. Men jag har en skriftenlig förhoppning om att vi ska komma dit. Det är ganska skönt. Det känns underbart. Och Paulus uttrycker det här i Romarbrevet 5. Vi kan slå upp 20 och 21 verserna. Lagen kom in för att överträdelserna skulle bli större. Men där synden blev större, där överflödade nåden än mer. Och på samma sätt som synden härskade och förde till döden, ska därför nåden härska genom rättfärdighet och föra till evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre. Det här tror jag var det som gjorde att kyrkan och judendomen kom att gå skilda vägar. Detta är det som är svårast för judarna. Det är Paulus undervisar om lagen. Att lagen väcker vår synd istället för att göra oss rättfärdiga. Vi ska nu inte tala så mycket om lagen idag. Men på något sätt ser vi här en Guds princip. Han handlar med människan inte så att han, åh kära vän, nu får vi vara solidariska med varandra, så får vi försöka hjälpa till att skruva ner synden så mycket som möjligt. Nej, han har en lustig förmåga att göra tvärtom. Rätt vad det är, när han välsignar så blommar synden upp. Man tänker att, ja men gode Gud, det är väl inte du som sysslar med sånt här? Ja, det är ju faktiskt det vi säger när vi säger inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ont. Nå, när synden blommar upp, då har vi chansen att tröttna på den. Det problemet med synden är ju att den alltid har en vinst och alltid en förbannelse. Och i det längsta vill vi ju kunna skilja ut syndens vinst och slippa syndens förbannelse. Men botfärdig är en människa när hon kastar syndens vinst ifrån sig och säger, jag vill inte ha det. Detta är ju pesten i mitt liv. Vad som helst, men inte det här. Och för att man ska komma till den punkten, så skruvar Gud upp veken istället. Tills vi blir så trötta på allt samman, så vi ropar om hjälp. Vem ska befria mig från denna dödens kropp? Och Gud, han kan ju göra så. Därför att där synden överflödar, där överflödar nåden ännu mycket mer. Det är ju bara han som kan lösa avundens problem på detta märkliga vis. Men om vi ska förstå hans allmakt och godhet i historisk tid, så måste vi förstå att han löser avundens problem inte genom att dämpa avunden, utan faktiskt genom att provocera den. Det är ändå vår avund. Det är inte hans. Vi kan tänka på ett annat sätt. Vi kan hantera våra liv på ett annat sätt. Men vi gör det inte. Hela historien är ju sedan uppbyggd kring det faktum att Gud utväljer ett folk. Och det blir alltså ett folk som får saft i glaset, och de andra folken får inget saft i glaset. Och då började genast hända en massa saker, eller hur? Vi slår upp i 5 Mosebok 7. Och läser där verserna 6, 7 och 8. Där talar Herren till Israel och säger: ty du är ett folk som är helgat åt Herren din Gud. Där har Herren din Gud utvalt till att vara hans egendomsfolk framför alla andra folk på jorden. Inte därför att ni var större än alla andra folk var det som Herren fäste sig vid er och utvalde er. Ty ni är ju mindre än alla andra folk. Utan därför att Herren älskade er och ville hålla den ed som han hade svurit era fäder, förde Herren er ut med stark hand och förlossade dig ur träldomshuset, ur faraos, den egyptiske kungens hand. Guds egendomsfolk. Ja, det är ju ett lite egendomligt ord. Egendomsfolk. Och det är en sådär halvbra översättning. En bättre översättning skulle faktiskt vara att skriva rikedomsfolk. Det här talas om egendom i bemärkelsen förmögenhet. Jag har en egendom ute på landet, så att säga. Och det säger man så har man antagligen en ganska stor gård. Och inte någonting i stil med den lilla fågelholk som jag har någonstans ute i ödemarken. Jag har en egendom, skulle jag aldrig komma på tanken och säga, om det lilla huset. Det är ett lilla hus jag har. Ja. Ja. Så att Israel är Guds rikedomsfolk. Det är hans förmögenhet, säger han. Han pekar på detta folk och säger, ni är min förmögenhet. Och jag, så säger han, jag utvalde er inte därför att ni var större än alla andra folk. För det är ni ju inte. Utan ni är ju mindre. Och Paulus spelar lite på det där i 1 Korinthierbrevet. Vi slår inte upp den texten, jag bara citerar den. 1:26 tror jag det är. Att det som i världen ingenting var, det utvalde Gud. För att han skulle låta det komma på skam som någonting var. Alltså får inte Israel mer saft i glaset än de andra, därför att Israel är så förträffligt och underbart och fantastiskt och enastående och fullständigt välmeriterat på alla vis. Tvärtom. Det är ett folk som är mindre än alla andra folk. Det är oansenligare. Men Gud har bara valt att göra så här. Precis på samma sätt som det inte ges någon som helst förklaring till varför han såg till Abels offer och inte till Kains. Han bara valde att göra så. Och jag tror tanken i allt det här, det är nu att nu ska så att säga den mänskliga avundsjukan provoceras och det mänskliga högmodet, för det är ju bara två sidor av samma mynt. Nya testamentet stryker under att när Gud gör så här så handlar han i godhet. Och att detta är ett stycke av hans godhet som på ett märkvärdigt sätt utlöser människans ondska. Vi ska läsa Matteus 20 kapitel. De första 16 verserna där. Med himmelriket är det som när en jordägare vid dagens början gick ut för att leja arbetare till sin vingård. Han kom överens med dem om en dagspenning på en denar och sände iväg dem till vingården. Vid tredje timmen gick han ut igen och fick se några andra stå sysslolösa på torget. Till dem sa han, gå bort till vingården ni också, jag ska ge er skäligt betalt. Och de gav sig dit. Sedan gick han ut vid sjätte timmen och vid nionde timmen och gjorde likadant. Vid elfte timmen gick han ut igen och när han såg några andra stå där sa han, varför står ni här hela dagen utan att arbeta? De svarade, därför att ingen har lejt oss. Då sa han, gå bort till vingården ni också. På kvällen sa vingårdens ägare till förmannen, kalla samman arbetarna och ge dem deras lön. Börja med dem som kom sist och sluta med de första. De som hade lejts vid elfte timmen kom fram och fick en denar var. När sedan de första steg fram trodde de att de skulle få mer, men de fick var sin denar det också. Då protesterade de och sa till ägaren, det där som kom sist har bara hållit på en timme och du jämställer dem med oss som har slitit hela dagen i solhettan. Då sa han till en av dem, min vän, jag är inte orättvis mot dig. Vi kom ju överens om en denar. Ta nu vad du ska ha och gå. Men jag vill ge den sista lika mycket som du fick. Har jag inte rätt att göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är god? Så ska det sista bli först och det första sist. Jag skulle väl kunna tänka mig att första delen av den här liknelsen väl anslöt sig till den rabbinska traditionen på Jesu tid. Allt detta med elfte timmen och det som vi brukar uppehållas vid när vi predikar ur den här texten. Precis som det fanns i den rabbinska traditionen en berättelse om den förlorade sonen. Och det lustiga med den berättelsen i den rabbinska traditionen är att där finns inte hemmasonen med. Den är Jesu privata lilla tillägg för att liksom spetsa till det hela och utmana våra hjärtan. Och på samma sätt så tror jag slutet här med den där denaren och det tror jag är Jesu privata lilla tillägg. Jag har inget belägg för det, men jag skulle väl kunna tänka mig att det var så. Att det som var nytt för Jesu åhörare var den där grejen med denaren och avundsjukan och allt det här. Att Guds godhet, när han är god utöver vad han måste vara så att säga, så vaknar inte något gott i människan primärt utan avundsjuka eller hög. Så att om Gud inte ska väcka vår avund och vårt högmod så måste han ligga så lågt så han nästan håller sig helt osynlig. Och det tror jag är förklaringen till att han så att säga håller sig osynlig. Till om han var här mitt ibland och så skulle vi bli alldeles outhärdliga. Så mycket av vår ondska skulle vakna att vi skulle dö. Ingen kan se mitt ansikte och leva, säger han. Det är ju samma sak som det står att när antikristen laglöse träder fram, så ska Herren dräpa honom med andedräkten ur sin mun. Och vi påminner oss att på första veckodagen kommer Jesus när lärjungarna satt bak slutna dörrar. Och så andas han på dem och säger: ta emot helig ande. Lärjungarna pignade till. Hans eget hjärta önskar sig. Det är inte så att Jesus har två andedräkter, menar jag. Det är en och samma ande alltsammans. Men kraftverkningarna är om många handa. Anden är en och densamma. Vi ska gå till 5 Moseboks 32 kapitel. Och nu ser lite grann på vad som händer då med Israel genom Guds nåd och Guds handlande. Hela det kapitlet brukar kallas för Mose avskedssång. Det är en profetia över Israels folk som Mose framsäger kort innan han dör. Han får noga i uppdrag att pränta in denna i Israels folk, därför att Gud säger att precis så här kommer det att bli. Och när det har blivit så är det bra om ni kan den här sången, därför då kommer ni att upptäcka att allt har blivit som jag sa. Vi börjar i 9 versen. Ty Herrens folk är hans del. Jakob är hans arvedels lott. Han fann honom i öknens land, i ödsligheten där ökendjuren köt. Då tog han honom i sitt beskydd och sin vård. Han bevarade honom som sin ögonsten. Liksom en örn lockar sin avkomma ut i flykt och svävar upp ovanför sina ungar, så bredde han ut sina vingar och tog honom och bar honom på sina fjädrar. Herren ensam ledde honom, och ingen främmande gud jämte honom. Han förde honom fram över landets höjder och lät honom äta av markens gröda. Han lät honom suga honung ur hälleberget och olja ur den hårda klippan. Gräddmjölk av kor, söt mjölk av får, fett av lamm fick du också, vädura från Basan och bockar. Dessutom fetaste märg av vete, av druvors blod drack du vin. Då blir Jesurun fet och motspänstig, du blir fet och tjock och stinn. Han övergav sin Gud sin skapare och föraktade sin frälsningsklippa. Ja, de retade honom genom sina främmande gudar, med styggelser förtörnade de honom. De offrade åt onda andar, skengudar åt gudar som de förut inte kände, nya som nyss hade kommit till och som era fäder inte fruktade för. Den klippa som hade fött dig övergav du. Du glömde Gud som hade gett dig livet. Vad hände nu? Jo, Herren tar Israels folk och för in det i landet som flyter av mjölk och honung. Fint. Herren unnar, säger vi. Ja, det gör han. Herren unnar oss. Men samtidigt så är det ju alltid en frestelse. Ty det hände med Israel som det har hänt så många gånger sedan dess, när Herren har unnat sitt folk. Man började älska gåvorna istället för givaren. Men Gud förde dem genom öknen in i landet som flyter av mjölk och honung. Och så blir mjölken och honungen deras Gud istället för Gud som gav dem mjölken och honung. Och så började man dyrka rikedomsgudar, Baal och Astarte och Moloch och vad de hette, hela bandet. Det är ju en och samma sak alltsammans. Men kärt barn kan ju ha många namn. Och kär avgud kan ju också ha det. Och så stod det att de retade honom med sina gudar, sina främmande gudar. Och ordet reta här, det är samma ord som används i nitälskan. Det väckte Guds svartsjuka. Genom att inte besvara Guds handgripligen uttryckta kärlek, utan genom att vända sin kärlek till avgudarna som tack för att Gud hade välsignat. Den som får mycket saft i glaset blir så lätt högmodig och självsvåldig och förhäver sig. Och det var vad folket gjorde. Och då väckte man Guds vrede. Och Guds vrede beskrivs nu i verserna som kommer. När Herren såg detta förkastade han dem, till han förtörnades på sina söner och döttrar. Han sa: jag vill dölja mitt ansikte för dem, jag vill se vilket slut de får. Ty ett förvänt släkte är de, barn i vilka ingen trohet är. De har retat mig med gudar som inte är gudar, förtörnat mig med de fåfängligheter de dyrkar. Därför ska jag reta dem med ett folk som inte är ett folk, med ett dåraktigt hedna folk ska jag förtörna dem. Och det här, det är ju en bild av hur budskapet om Guds rike lämnar Israels folk och går ut till hedna folken. Gud börjar som den svikne äkta mannen att flörta med en annan i hopp om att få hustrun tillbaka. Det är ju så man gör, höll jag på att säga. Guds svartsjuka är väckt. Och så säger han: nu ska jag väcka er svartsjuka. Historien, ett svartsjukedrama. Och då utväljer Gud ett folk som inte är något folk. Det är den hedna kristna kyrkan som består av svenskar och norrmän och danskar och kineser och alla möjliga olika folk, som tillsammans är ett folk som inte är ett folk. Så den kristna kyrkan använder Gud för att reta sin ungdomsbrud Israel med. Det är ju härligt. Vi fick vara med på ett hörn. Ty eld flammar fram ur min näsa, och den brinner ända till dödsrikets djup. Den förtär jorden med dess gröda och förbränner bergens grundvalar. Jag ska hopa olyckor över dem, alla mina pilar ska jag skjuta på dem. De ska utsugas av hunger och förtäras av feberglöd, av farsoter som bittert pinar, och så vidare. I allt detta finns nu Israels folks utspridande över hela jordens yta. Hur folket förskingras ut bland hedna folk. Och nu blir det ju plötsligt omvända roller. Nu var det ju alltså hedningarna som fick saft i glaset, och judarna fick ingen saft i glaset. Förut hade hedningarna stått utanför, utan Gud och utan hopp i världen, som vi läste igår i Efesierbrevet 2. Men nu har de som varit fjärran blivit nära, i och genom Kristi blod, som det också står där. Ja, nu är det plötsligt hedningarna som får saft i glaset, och Israel får ingen saft i glaset. Så nu är det omvända roller. Och då drabbas alltså Israel av avund och hedningarna av högmod. Och den som kan historien vet att kyrkan gav sig omedelbart på judarna. Och att det finns praktiskt taget ingenting av antisemitiska argument eller judefientliga argument, ingenting av det som idag upprepas i Mellanöstern, som inte kyrkan har hittat på. Och svårigheterna som Israels folk går igenom finns nu beskrivna fram till 34 versen. Och sedan byter det. Därför att när hedna folken genom sin förhävelse har samlat samma sorts skuld över sig som Israel samlade genom sin förhävelse, så låter Gud liksom nåden återvända till Israel. Och då heter det så här: min är hämnden och vedergällningen, sparad till en tid då deras fot ska vackla. Ty nära deras ofärdsdag, och vad som väntar dem kommer med hast. Ty Herren ska skaffa rätt åt sitt folk, över sina tjänare ska han förbarma sig, när han ser att deras kraft är borta och att det är ute med alla och en var. Då ska han fråga: var är nu deras gudar, klippan till vilken de tog sin tillflykt? Var är det som åt deras slaktoffers fett och drack deras drickoffers vin? Må det stå upp och hjälpa er, må det vara ert beskydd. Se nu att jag ensam är det, och att ingen gud finns jämte mig. Jag dödar och jag gör levande. Jag har slagit, men jag helar också. Ingen finns som kan rädda ur min hand. Och när det står talat om att jag har slagit men jag helar också, så åsyftas här också de dödas uppståndelse. Det måste vi räkna in i sammanhanget. Detta betyder alltså att hedna folken, således även svenskarna, genomgår samma, vad ska jag säga, historiska utveckling som Israels folk, bara det att Israel har lite försprång. Först utväljer Gud Israel och Israel hamnar i förhävelse, som sedan gör att Israel hamnar i svårigheter. Och ur det trångmål som Israel kommer i ropar man till sist om befrielse från allt sammans, syndens vinst lika väl som dess förbannelse. Men hedna folken kommer att ha sin tid av utkårelse och sin tid av förhävelse och förhärdelse. Och när vi läser här i 5 Mosebok 32 om Israels förhävelse och förhärdelse, så handlar det om rikedom. Då blev Jesurun fet och motspänstig. Och det här handlar ju inte om kroppsvikt. Det är ingen idé att vi sätter igång och går till viktväktarna nu. Utan det handlar ju om en invärtes fetma, om jag får säga det så. Du blir fet och tjock och stinn. Han övergav Gud sin skapare och föraktade sin frälsningsklippa. Och jag tror det är så här, att vart helst Guds nåd kommer, så uppstår det välstånd. Det här med mjölken och honungen, det gäller ju också oss. Det är ju inte en händelse att välstånd och den vetenskapliga traditionen och allt detta har kommit i de kristna länderna och inte till exempel i de buddhistiska länderna, där man helst ska sitta så länge som möjligt och titta på sin avel eller någonting sånt här. Utan det är trots allt den kristna tron som förlöste människan till den tankens frihet och den handlingskraft som gjorde att vetenskapstraditionen växte fram och vi blev rika. Det tog ett tag, precis som det tog ett tag för Israel att nå genom öknen till löfteslandet. Men nu är vi där. Nu sitter vi mitt uppe i mjölken och honungen. Och vi har glömt Gud. Vi ska gå till Jeremia kapitel 25. Ursäkta att detta tar lite tid, men hela världshistorien på en timme är inte så tokigt ändå. Jeremia 25. Till där ska vi läsa om Herrens vredes kalk. Femtonde versen. Ty så sa Herren, Israels Gud, till mig: ta denna kalk med vredesvin ur min hand och ge alla de folk till vilka jag sänder dig att dricka ur den. Må de dricka så att de raglar och mister sansen när det svärd kommer som jag ska sända ibland dem. Och jag tog kalken ur Herrens hand och gav alla de folk att dricka till vilka Herren sände mig, nämligen Jerusalem med Judas städer och med dess kungar och furstar, för att så göra dem till en ödemark och till ett föremål för häpnad och hån, och till ett exempel som man nämner när man förbannar, så som också nu har skett. Vidare fara och kungen i Egypten med hans tjänare, hans furstar och allt hans folk, likaså allt Erebs folk med alla kungar i Usland och så vidare, och alla med kantklippt hår, som det står i 23 versen, och ja, till sist så blir det kungar i Nordlandet och alla som bor i fjärran och så småningom hela världen. Och då har vi hunnit till 27 versen. Och du ska säga till dem, så säger Herren Seba åt Israels Gud: drick så att ni blir druckna och spyr och faller omkull utan att kunna stå upp. Jag faller när det svärd kommer som jag ska sända bland er. Men om de inte vill ta emot kalken ur din hand och dricka, så säg till dem, så säger Herren Seba åt ni måste dricka. Du ser, med den stad som är uppkallad efter mitt namn ska jag börja hemsökelsen. Skulle då ni bli ostraffade? Nej, ni ska inte bli ostraffade, utan jag ska båda upp ett svärd mot jordens alla inbyggare, säger Herren Seba åt. Först kommer nådens kalk, och den går ut över hela jorden. Men där nåden har tagits emot, där kommer folk efter folk att börja älska mjölken och honungen istället för honom som gav mjölk och honung. Det här är avundens problem. Detta att människan hela tiden sträcker sig efter allt det Gud äger för att om möjligt göra sig kvitt Guds person. Idag kan du marknadsföra alla religioner i Sverige utom kristendom. Så fort du bara kan tala om att det här är en andlig teknik och när 1% sitter och mumlar det här ordet så kommer det hända fantastiska saker med de övriga 99%. Som det sades om den här meditationshistorien i Globen då i november att nu skulle 15 000 samlas och mumla mantra så skulle det bli fred. Hade det blivit ännu fler krig tror du? Om de inte hade mumlat. Vi fick ju faktiskt rätt mycket krig bara kort tid efter. Allt sånt här, det kan samla oändliga skaror i Sverige idag. Men tala inte om Gud för allt i världen. För då vänder man på klacken. Han som gav oss mjölken och honung. Man kunde säga så här till exempel att ja, men hela det västerländska samhället, det visar ju med sin så att säga inbyggda självklarhet att vi ska ta hand om den svag och den betryckte. Den visar ju att kristendomen är religionen framför alla andra religioner. Men istället så knipsar vi ut detta som en självklarhet, kallar det för mänskliga rättigheter, slänger resten av kristendomen i sopnedkastet i förhoppningen om att bli av med Gud. Då blir Jesu fet och motspänstig. Du blir fet och tjock och stinn. Du övergav din frälsningsklippa. Är det konstigt att vi mår dåligt i Sverige idag? Jag talar nu inte om individer, jag talar om ett folk. Ty vi smittar varandra med ångest, vi smittar varandra med må dåligt, vi smittar varandra med depression. Dag och natt var din hand tung över mig. Min livssaft förtorkades som av sommarhetta. Mitt i allt detta, när man inte ser några tecken till omvändelse, så kommer det människor och talar om att här ska den stora väckelsen börja. Ursäkta mig, jag sätter ett frågetecken i kanten. Den vill jag se innan jag tror på den. Men detta ska alltså ske med folk efter folk. Nådens kalk kommer för och sedan kommer vredens bägare. Inte därför att Gud är vredens Gud, utan därför att nåden väcker självsvåldigheten, avundsjukan, förhävelsen, högmodet till liv. Och jag talar inte om individer nu, jag talar om folk. Bli inte uppskrämd av detta, till allt är i den gode Gudens händer. Vi måste bara förstå, vad är det för situation vi befinner oss i? Varför är det så fruktansvärt svårt att gå ut med evangeliet idag? Ja, det är samma svårighet som möter oss idag som mötte Jeremia när han gick runt i Jerusalem och predikade. Och inte en kotte hörde på vad han sa. Och orsaken är densamma. Vi har bara en viss tidsmässig eftersläpning. Så småningom kommer Herren att återsamla sitt folk. Och då står det hos Sakarja att då ska alla folks avund emot Jerusalem väckas upp. Vi hinner inte läsa hos Sakarja, men vi ska läsa i Hesekiel, det 36 kapitlet. Då ska Jerusalem bli en lyftesten för alla folk. Staden som Gud har pekat på och sagt att den är min. Den kommer alla folk och alla religioner att säga att den ska vi ha. Det kommer att bli ett väldigt bråk om Jerusalem framöver. Och så står det, var och en som lyfter den stenen ska illa sarga sig på den. Allt detta sedan Herren har återsamlat Israel, eller börjat. Vi kan inte klaga på hållfastheten i det löftet in till dags dato. I Hesekiel börjar vi läsa den 16:e versen där det talas lite om utspridandet av Israel och återsamlandet av Israel. Och Herrens ord kom till mig, han sa: du människobarn, när Israels barn ännu bodde i sitt land, då orenade det genom sitt levande och sina gärningar. Som en kvinnas orenhet var deras levande. Då utgöt jag min vrede över dem för det blod skull som de hade utgjutit över landet, och därför att de hade orenat det med sina eländiga avgudar. Jag förskingrade dem bland folken, och de blev kringspridda i länderna. Efter deras levande och deras gärningar dömde jag dem. Men till vilka folk de än kom vanärade de mitt heliga namn, genom att man sa om dem: detta är Herrens folk, och de har likväl måste dra ut ur sitt land. Då ville jag skona mitt heliga namn, som Israels barn vanärade bland de folk till vilka de kom. Säg därför till Israels barn, så säger Herren, Herren: inte för er skull gör jag detta, ni Israels barn, utan för mitt heliga namns skull, som ni har vanärat bland de folk till vilka ni har kommit. Jag vill nu helga mitt stora namn, som har blivit vanärat bland folken, genom att ni har vanärat det bland dem, och folken ska erfara att jag är Herren, säger Herren, Herren, när jag bevisar mig helig på er inför deras ögon. Ty jag ska hämta er från folken, från hedningarna, står det egentligen, Gojim, och församla er från alla länder och föra er till ert land. Och jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all er orenhet och från alla era eländiga avgudar. Och jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma i ert bröst. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Israel älskar mjölken och honungen, ådrar sig Guds vred. Man börjar offra sina späda barn till avgudarna för att få mera rikedom. Och Gud förskingrar folket ut över jordens yta. Och till de folk då, till vilka Guds folk kommer, de börjar då förhäva sig. De pekar på Israel och säger att ja, det var Israel det där. Ja. Gud trodde att han skulle kunna frälsa världen genom det där folket, men det kunde han ju inte. Och det var ju alltså vad kyrkan sa direkt. Nu är det vi som gäller, sa kyrkan. Israel är avskaffat. Judarna kan få behålla alla förbannelser och alla varningsord i gamla testamentet, men löftena tar vi. Och till sist säger Gud: jag blir så trött på att höra det här. Jag gillar inte hedningarnas förhävelse mer än Israels förhävelse. När hedna folkens förhävelse till sist leder till Auschwitz, så säger Herren: nu får det vara nog. Nu faller min dom över hedningarna. Nu återsamlar jag mitt folk. Gör han någon orätt i det? Nej, det gör han inte. Men när han återsamlar folket blir det ju krig, säger vi. Ja, jag vet det, säger Herren. Det har vetat från början. Vi läser början av 36 kapitlet. Och du människobarn, profetera om Israels berg och säg: ni Israels berg, hör Herrens ord. Så säger Herren, Herren: eftersom fienden säger om er, rätt så, de urgamla offerhöjderna har nu blivit vår besittning. Därför må du profetera och säga: så säger Herren, Herren: eftersom man har ödelagt er och vill komma åt er från alla sidor, för att ni måtte tillfalla de övriga folken som deras besittning, och eftersom ni är så utsatta för onda tungors hån och folks förtal, därför ni Israels berg må ni nu höra Herrens, Herrens ord. Så säger Herren, Herren till bergen och höjderna, till bäckarna och dalarna, till de ödelagda ruinerna och de övergivna städerna som har lämnats till rov och hån och till övriga folken runt omkring. Ja, därför säger Herren, Herren så: sannerligen, i brinnande nitälskan talar jag mot de övriga folken och mot Edom så långt det sträcker sig. Ja, mot dessa som med hela sitt hjärtas glädje och i sitt sinnes övermod har tillägnat sig mitt land som besittning för att driva ut dess inbyggare och göra det till sitt byte. Profetera allt som Israels land och säg till bergen och höjderna, till bäckarna och dalarna: så säger Herren, Herren: se, i nitälskan och vrede är det som jag talar, eftersom ni lider sådan vanära av folken. Därför säger Herren, Herren så: jag lyfter min hand och intygar, sannerligen, folken runt omkring er ska själva få lida vanära. Men ni Israels berg, ni ska åter grönska och bära frukt åt mitt folk Israel, ty snart ska det komma åter. Du ser, jag ska komma till er, jag ska vända mig till er, då ska ni bli brukade och besådda, och jag ska församla på er människor i mängd, alla Israels barn så många det är, och städerna ska på nytt bli bebodda och ruinerna ska återbyggas upp. All avund, allt detta som nu är så att säga människans uppror mot Gud kommer så att säga geografiskt att koncentreras till Mellanöstern innan tiden är slut. Och där kommer brännpunkten att bli så intensiv att hela mänskligheten, judar såväl som hedningar, till sist bara ett enda rop, de som överhuvudtaget vill ha med Herren att göra, befria oss från alltihopa det här. Historien är ett svartsjukedrama. Den svartsjukan möter Gud med sin nitälskan. Vår svartsjuka är smutsig. Och han ser ett uttryck för kärlek och rättvisa. Om inte hans vrede fanns så var det ute med oss. Men hans vrede är inte målet. Han behåller inte vrede vinnerligen, läste vi i morse. Men hans nåd varar från evighet till evighet. Amen. Herre, dina rådslut och dina tankar är så oerhörda. Och vi måste lära känna dig på djupet. För att något lite ana och förstå vad du syftar till. Vi vill be dig idag, Herre, om din andes hjälp och förmåga till att läsa hela ditt ord och se din godhet överallt i skriften, så att vi kan gå in i alla mänskliga miljöer och ändå behålla medvetandet om att du är god, att du är ljus och att inget mörker finns i dig. Men att det finns mycket mörker i oss. Att vi vet väldigt lite om vad godhet är. Att våra sätt att komma till rätta med ondskans problem är både otillräckliga och ibland av den sorten att de bara får ondskan att växa på längre sikt. Därför fröjdar vi oss vid tanken att du Jesus ska komma tillbaka. Ty i detta ligger vår enda räddning och vår enda möjlighet. Kom snart, Herre. Amen.